Hanna Schmitz läser Thereses tillstånd av Hanne Vibeke Holst i översättning av Marianne Mattsson. Till Laurs 1. Först när vi passerar Riga på planets högra sida och jag vet att jag är på väg hem, inser jag vad han betyder för mig. Plötsligt är längtan över mig som ett utsvultet rovdjur. Chockartat och utan förvarning, så jag måste blunda och försöka spjärna emot. Mår du inte bra? En flygvärdinna böjer sig fram och jag försäkrar henne om att jag är okej, men tar trots allt emot det glas vatten som hon rutinmässigt erbjuder mig. Paul, det ligger en sommar och en revolution mellan oss, och jag har varken haft lust eller möjlighet att tänka på honom de senaste veckorna när ett imperium bröt samman och en demokrati blev till. Eller jo, förresten. I enstaka blixtbilder såg jag honom framför mig. Natten när stridsvagnarna kom och jag för första gången i mitt liv var beredd att dö för en sak. Men istället fick se andra göra det åt mig. Och när de välte Felix Dzerzhinsky-statyn, då var det också Pauls hand jag tog. Och det var först senare, när vi kunde andas ut igen, som det gick upp för mig att det var en okänd mans grova näve jag stod och kramade så hårt. Det ironiska är att ingen kunde vara mer främmande för allt det här än just Paul. Paul är en barnunge, en frankofil älskare och en förbannat duktig tv-reporter. En typ som jag efterhand har vuxit ifrån. Men trots allt var det i hans säng jag vaknade samma morgon som jag skulle iväg. För snart en tidsålder sedan. På något sätt sa det klick den natten, som var fylld med viskningar och rop. Och för första gången önskade jag nästan att jag inte hade behövt åka. Åka från möjligheten att som så många gånger förr springa ihop med honom i personalmatsalen eller ner i redigeringen. Åka från en sommar som kanske kunde ha inneburit något annat än bara arbete, tillfälligheter och den vanliga resan söderut. Kommer du tillbaka? Frågade han när jag tog avsked i tidiga morgondiset. Jag lät ett tvetydigt svar hänga kvar i luften efter mig och flög till Moskva. Placerade honom i kategorin One Night Stands, där han efter all rimlig definition hörde hemma. Trodde jag. För ju närmare vi kom Skandinavien, desto mer tornar han upp sig och ställer sig i vägen för den känsla av suveränitet och eufori som jag hade när jag slog mig ner i business class och skålade för mig själv i champagne. I made it. Det var 3 dagar som skakade både världen och mig, men jag klarade det. Fick ihop mina inslag, var på språng dygnet runt och gick på kaffe, cigg och Toblerone för att inte missa en enda av dessa andlösa världshistoriska sekunder. Och även om jag varken kan konkurrera med CNN eller BBC, så vet jag samtidigt att med de förutsättningar vi hade, kunde vi inte ha bevakat det hela så mycket bättre. Jag beställer en gin och tonic av flygvärdinnan och tar den med mig när jag går och sätter mig längst bak i planet för att röka och jaga bort spöket. Jag är trött. Om de här romantiska grillerna om Paul, en kollega som jag knappt känner, är ett uttryck för utmattning, är det förlåtligt. Hur som helst stack jag till Moskva 1 juli som sommarvikarie, medan Ferdinand, den ordinarie korrespondenten, var hemma på kombinerad semester och föräldraledighet. Alla, inklusive jag själv, trodde att det skulle bli lugnt, fridfullt och ren rutin. Och det var också till att börja med. Även om alla anade att det låg något i luften och min ryska väninna Svetlana gick runt med förgrämd min hela sommaren och gång på gång upprepade att "Soon everything will be over. Finish." Ambassaderna upprättade telefonkedjor och evakueringsplaner. Och den bleke lille britten från The Independent, han som ser ut som en konstskoleelev men skriver med mogen auktoritet, anförtrodde mig 2 dagar före kuppen att han hade på känn att det var something rotten in the KGB. Vilket inte direkt var någon nyhet. Så jag kollade inte upp saken på allvar utan höll med dem som menade att någon kupp nog inte var att vänta förrän framåt hösten. När ännu en skörd hade slagit fel och tanken på ännu en ändlös vinter utan varor hetsade upp massorna och fick kraven på lag och ordning och mat på hyllorna att bereda vägen för ett gammel kommunistiskt maktövertagande. Men så kom den i alla fall. Kuppen. Svetlana ringde mig 2 på natten och bad mig storgråtande. To tell the whole...